Hela handelshavet stormar igen. EUs tulluppgörelse med Donald Trump hänger på en skör tråd. Men där banden till USA försvagas så stärks relationen med Kanada. Är det början på en ny transatlantisk kärleksaffär som kan sudda ut Europas gamla gränser? Här är Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Och med oss för att staka ut turerna och lösningarna i denna tullröra, Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent i Strasbourg. Hallå?
Hallå, hallå.
Ja, under helgen har du sprungit maraton med ölstopp, vet jag. Det är ju det man gör på kontinenten, har vi förstått.
Ja, eller hur? Mm. Nej, men Frankrike har ju sitt kända Medoc-maraton där man dricker vin och springer. Men i Belgien så är det ju ett ölland, så där har man en lite mjukare variant sedan 10 år tillbaka. Så då dricker man dricker öl på Beer Lovers Marathon i Liège.
Hur många ölstopp blir det?
Det var 16 ölstopp, tror jag. Sen var det inte hela glas varje gång, men lite mindre. Så att, men det är jättehäftigt. Det är typ 42 kilometer fest i princip. Där man också ska klä ut sig utifrån ett bestämt tema varje år. Så att det är alltid en liten svårt att hitta en lämplig kostym som man ändå kan springa i ganska många timmar. Men i år var det World Travel var temat. Jag gjorde som ganska många andra, insåg jag. Att jag sprang i badshorts och hawaiiskjorta, och det funkade rätt bra.
Bra, bra. Knut Kainz Rognerud har vi också med oss, ekonomikommentator, och Kajsa Bogelind, tidigare USA-korrespondent. Hallå, hallå. Ja, det här med tulluppgörelsen ska vi nu in i. Även ett lopp, det också kan man väl säga. Andreas, tulluppgörelsen mellan EU och USA, hur skör är den just nu?
Ja, men det här har ju varit en riktig följetong med en massa turer fram och tillbaka, och det fortsätter ju dessutom ikväll här i parlamentet i Strasbourg. Då är det slutförhandling inom EU då kring den här tulluppgörelsen med Trump. Och ju längre tiden går så blir ju den här tråden skörare som allting hänger på. Och då får man ju inte heller den här stabiliteten, den här klarheten som framförallt företag vill ha. De allra flesta företag tycker ju att tullar, det är någonting väldigt dumt, men den här osäkerheten som vi fortfarande lever med, den är ju nästan ännu värre.
Men vad är en deal värd egentligen om den bygger på ett handslag mellan Trump och von der Leyen? Den frågan ställs från många håll. För 10 månader sedan så stod ju Donald Trump där på sin blåsiga golfbana i Skottland i sin vita keps, och efter golfrundan så skakar han hand med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. De kom överens om ett avtal, en handelsuppgörelse. Men den här handskakningen verkar ha varit lite lam, för ingen av parterna har hållit sitt löfte fullt ut. EU har fortfarande inte lagstiftat om dealen eller slopat sina tullar, och Trump å sin sida, han har hotat med nya tullar. Så båda sidor är väl kort sagt lite irriterad på den andra, och båda säger samma sak.
A deal is a deal, and we have a deal. Now we are both implementing this deal while respecting the different democratic procedures we have on both sides.
Ja, ett avtal är ett avtal, låter kanske inte lika snärtigt som a deal is a deal, men hur som helst, Ursula von der Leyen här, och vi kommer snart till vad hon menar med att respektera demokratiska processer. Men Kajsa, även USA säger ju att deal is a deal. Hur irriterad är Trump på EU just nu?
Men han är jätteirriterad, och han signalerar ju att han är mer än beredd att ta till den riktigt stora tullsläggan om det inte blir verkstad från EUs sida. Det är ju så han ser det. Han skyller på EU.
Mm. Och Knut då, en av de här senaste turerna i tulloppet här om veckan så hördes ju von der Leyen och Trump i telefon. Och Trump då gav då en tidsfrist till den 4 juli. Har inte EU implementerat dealen då så blir det andra bullar, högre tullar kan man väl säga. Alltså att den här dealen nu hamnar på bordet på nytt, hur illavarslande är det?
Så först måste man ju komma ihåg att det här muntliga avtalet som von der Leyen väldigt snabbt gick med på förra sommaren är ju en väldigt asymmetrisk deal. Den har beskrivits som en kapitulation och förnedring från EU och kallas ju Turnberry-avtalet efter Trumps golfbana i Skottland där man träffades. Och en europeisk tankesmedja gör en liknelse med Darth Vader i en av Star Wars-filmerna. Jaha. Där Darth Vader säger med sin robotröst då till Lando Calrissian, jag ska inte härma honom här, han säger att jag ändrar avtalet, be för att jag inte ändrar det ytterligare. Och det här är en sorts liksom särskild typ av ojämlik förhandling där ena sidan dikterar villkor och sen reviderar dem efter behag. Och Lando så svarar resignerat att den här dealen blir bara värre och värre. Och en del menar att EU kanske aldrig skulle gått med på den här ojämlika dealen från första början.
Mm. Alltså EU och USA enades ju då som sagt förra sommaren på den här blåsiga golfbanan Turnberry i Skottland om amerikanska tullar på 15% för de flesta varor från EU, medan EUs tullar på amerikanska industrivaror skulle ner till 0%. Knut, hur har den här golfklubbstilen fungerat i praktiken?
Alltså, i och med att det här avtalet inte börjat gälla då, eftersom det inte godkänns en av alla inblandade, så ska egentligen gamla så kallade WTO-avtalen gälla, men det har varit stökigt och det har varit nya utspel gång på gång, plus då att amerikanska högsta domstolen ju faktiskt upphävt vissa tullar.
Mm. Men 15-0 i procent, det låter inte helt rättvist. Hur ska vi förstå det där?
Nej, det skulle nog många just påstå att det är ju ett dåligt deal. Men jag tror att här var man så pressad av den svaga ekonomiska tillväxten i Europa så att man var väldigt tacksam för att det inte blir ännu värre. Så det var utgångspunkten.
Mm. Andreas, det gnisslar och krånglar på båda sidor hör vi här. Om vi då tar EU, den här demokratiska processen som von der Leyen hintade om. Många minns nog att parlamentet liksom visade musklerna i den här frågan i vintras när Trump hotade Grönland. EU vägrade godkänna tulluppgörelsen då och använde det som ett vapen mot Trump. Men det var då. Var klämmer skon nu?
Ja, men den här skon kan man väl säga, den klämmer och skaver både lite här och där. Men i grunden, alltså det första man får säga är ju att det tar mycket längre tid för EU att fatta beslut jämfört med USA. Jag menar, i USA, där kan Donald Trump som president fatta beslut på egen hand via dekret i vissa fall. Medan i EU, då pratar vi om 27 olika medlemsländer och i vissa fall också Europaparlamentet med 720 ledamöter från dessa 27 medlemsländer som alla måste enas. Och det är klart att det i sig, det tar längre tid på den europeiska sidan. Sen, som du är inne på, så har ju processen dragit ut på tiden extra länge. Och Katarina, du nämnde Trumps anspråk på Grönland. Men här skyller ju EU också då på USA. Att, dels att man pausade processen i Europaparlamentet i början av året när Trump gjorde de här anspråken på Grönland. Men sen har ju också Trump infört andra högre tullar än de här 15% som man kom överens om på vissa varor. Om vi pratar om stål och aluminium till exempel, det är hundratals stål och aluminiumprodukter som har högre tull som parlamentet då vill få ner. Och sen, som Knut var inne på, amerikanska högsta domstolen har ju stoppat Trumps första tullar. Så det har funnits en osäkerhet kring dealen även på den amerikanska sidan, vad som egentligen gäller. Så att dels har vi då EUs i sig långa beslutsprocess, det är en anledning, men också Trumps politik och den här juridiska osäkerheten som har funnits i USA.
Men har inte Trump ändå en poäng då? Här har man skakat hand om en deal, men EU har då dragit ut på tiden. Som vi hör, man har inte bara hanterat lagstiftningen som en formalitet utan även använt det här tullkortet som påtryckning när det gäller just Grönland.
Jo visst, alltså Trump har absolut en poäng att USA har på det stora hela levt upp till sin del av avtalet. Kanske inte till 100%, men på de flesta delar i dealen som man gjorde med von der Leyen. Och EU har ju inte gjort det. EU har inte sänkt sina tullar eftersom man inte har kunnat godkänna processen, inte klar än. Och här i Europaparlamentet så har man ju använt tullar som ett påtryckningsmedel för att markera på ett helt annat område då kopplat till Grönland och anspråken från Trump. På samma sätt som Trump har använt tullar för att nå politiska mål som han har kritiserat inom EU. Så att det där kan man ju säga sticker lite i ögonen. Sen samtidigt tycker jag det kan vara värt att påpeka att Trumps hot, det var ju på en helt egen nivå, en annan liga. Det var ju väldigt allvarligt. Vi pratar trots allt om amerikansk president som hotade att ta över ett annat lands territorium med militärt våld. Och ett annat EU, ett EU-land och ett annat NATO-land. Och i det läget då blir det ju väldigt svårt för EU att samtidigt som det kommer de här hoten från USA, ska man då sänka tullar och ge ekonomiska fördelar till det landet som kommer med de hoten. Det var ju väldigt svårt just då i alla fall.
Mm. Men Kajsa, från USAs håll så tycker ju då man att EUs kvarnar mal ganska sakta, om man säger så. Och Trump menar att han har väldigt mycket tålamod i den här just nu. Men hans väg på hemmaplan, som vi har hört, är ju inte heller helt spikrakt. Kan du ta med oss, vad är problemen hemma?
Nej, men det är ju precis som Knut och Andreas har sagt här, enorma juridiska problem för Trump på hemmaplan med de här tullarna, som ju är hans stora instrument som han använder på en rad olika sätt. Men när högsta domstolen då för en tid sedan slog fast att han får inte använda dem på detta viset. Han kan inte köra solo på det vis som han har gjort. Han måste ha kongressen med sig mycket mer. Då blir det ett jätteproblem, därför att han har inte hela kongressen med sig. Demokraterna är tydligt emot, men det är också väldigt många republikaner som är skeptiska. Särskilt till att använda tullar på det här sättet mot allierade som europeiska länder och EU. Sen har Trump ett annat problem, och det är marknaden som ju är viktig för honom. Den gillar inte när han tar till brösttoner tullmässigt mot EU. Då dyker den, och det är inte heller bra för honom som vill vara en president som är stark på det ekonomiska planet.
Så det amerikanska folket är inte helt nöjd med hans tullspel här heller då?
Nej, och det är ju ytterligare en jätteviktig faktor, att han har inte med sig de amerikanska väljarna. De är emot tullarna. Det är klart att hans republikanska mest lojala väljare gillar det mesta som han gör. Men det finns ett ganska brett motstånd mot tullpolitiken. Man anser och erfar att saker och ting blir dyrare för vanliga amerikaner. Och det där är också jätteproblematiskt, därför att affordability, alltså prisläge, levnadskostnader, är en jätteviktig fråga i mellanårsvalet. Så det är problematiskt om han uppfattas av väljarna som att han spär på detta.
Men häromveckan då så slog Trump näven i bordet och gav EU då en tidsfrist. Ni har på er till den 4 juli, upp med dealen på bordet annars. Alltså, hur ska vi se på det då?
Nej, men vi får väl se. Det där är ju en taktik som han ofta kör med. Att han hotar med någonting väldigt tufft, så drar han tillbaka det. Så hotar han igen, så drar han tillbaka det. Det har ju till och med genererat ett helt uttryck, taco, Trump always chickens out. Mm. Och med tanke på hur impopulärt det skulle kunna bli för de amerikanska väljarna att införa jättehöga tullar mot EU, så är det ju mycket möjligt att det där åtminstone kommer att justeras eller räddas på något sätt. Det är också ett litet, det är ju några veckor kvar till nationaldagen.
Mm. Andreas, den här tidsfristen då, hur ser man på den i Bryssel?
Ja, men den välkomnas nog, men och siktet är ju helt klart inställt på att EU ska godkänna den här tulluppgörelsen innan den 4 juli. Och om vi pratar EU, då är det ju medlemsländerna och Europaparlamentet som måste enas om detaljerna kring det här avtalet och sen godkänna dem, klubba dem formellt. Och nu ikväll, klockan 9 ikväll, är det som sagt ytterligare en slutförhandling mellan de här parterna, medlemsländerna och Europaparlamentet. Och kan man enas ikväll, eller om det behövs ytterligare ett möte, man kommer ju fortsätta tills man är över. Och tanken är att man ska klubba detta, ja, men i juni i alla fall, och då skulle det vara med viss marginal till den 4 juli. Mm. Alltså, sen är det lite intressant, för om vi pratar om Europaparlamentet, det är ju framförallt Europaparlamentet som har varit bromsklossen här, kan man säga. Det var Europaparlamentet som pausade under den här Grönlandshistorien. Men det är faktiskt bara delar av uppgörelsen som Europaparlamentet måste godkänna. Vissa delar kan bara medlemsländerna godkänna, men de delarna som parlamentet måste godkänna, det är väldigt viktiga delar. Då pratar vi om jordbruksvaror, tullar på industrivaror, men också hummer, som tydligen är viktigt för två amerikanska delstater. Det är Maine och New Hampshire.
Så det ska också upp där. Men det här tullkaoset, det här ikväll, det är den 19 maj nu när vi spelar in på förmiddagen. Och ikväll tar det här loppet en ny vända, en ny brant backe i parlamentet. Alltså, vad kan man tänka sig kommer ut ikväll? Blir det ett deal ikväll?
Det skulle kunna bli en deal inom EU då. Jag kommer inte sticka ut hakan så pass mycket att jag lovar att det blir så, utan det kan behöva krävas ytterligare förhandlingar. Men skillnaden här är ju att parlamentet vill ju gå längre. De vill ställa mer krav på USA än vad EUs medlemsländer vill. Parlamentet vill se ett slutdatum till exempel för det här avtalet, mars 2028. Och det är det som kallas för en solnedgångsklausul. De vill också se en soluppgångsklausul som skulle betyda att avtalet skulle bara börja gälla när man är säker på att USA lever upp till sin del av avtalet, som parlamentet menar att USA inte gör fullt ut. Men det som sägs just nu i alla fall i skrivande stund så att säga, det är att den här soluppgångsklausulen, den kommer troligtvis inte bli av. Där får parlamentet ge med sig. Troligtvis också att man kanske skjuter fram det här slutdatumet som parlamentet vill se, mars 2028, tills dess att Trumps mandat löper ut. Men jag skulle också säga att med de här nya hoten som har kommit från Trump om att han skulle införa tullar, högre tullar på europeiska bilar till exempel. Det syftar ju till att sätta fart på europeerna, att de skulle få loss det här och godkänna formellt. Ironiskt nog så kan ju de här hoten från Trump göra det ännu svårare för EUs lagstiftare att enas, för det blir ju svårare för parlamentet att backa på sina tuffare krav, för de kan ju då peka på att, ja men titta här, Trump kommer med de här hoten, vi kan inte lita på Trump, och då behöver vi ha de här skyddsklausulerna som parlamentet vill se.
Mm. Men soluppgång och solnedgång, det låter ju vackert i alla fall. Får vi se
hur det blir. Det. Mm. Låter fint.
Men Knut, tillbaka till Ursula von der Leyen då. Som du sa, hon blev ju hårt kritiserad efter det här Skottlands avtalet och det ansågs att EU blev förödmjukat. Men oförutsägbarheten i allt det här, hur påverkar det ekonomin i Europa?
Jo, alltså för EU, vars länder då, som vi varit inne på, är väldigt ekonomiskt ansträngda, så är handeln med USA väldigt viktig. Den är värd runt 10 000 miljarder kronor varje år. Men den handeln är ojämlik. EU exporterar betydligt mer till USA än tvärtom.
Men hur påverkar det vår vardag då? Kan man liksom säga något om det? Att man får hem det runt köksbordet liksom. Hur påverkas vi av allt det här kaoset?
Ja, svenska hushåll kanske inte är direkt påverkade av om det skulle bli problem med importen av amerikanska produkter. Det är kanske något jordnötssmör som vi inte kan äta. Men det är värre för industrin och ett antal specialprodukter. Men det är framförallt åt andra hållet där stora industribolag som Volvo och Sandvik och andra nu har de. Flera av dem har fabriker i USA, så det blir liksom lite mildare den vägen. Men vi såg ju som sagt att titta på hela året för 2025 så gick exporten från EU till USA faktiskt upp jämfört med året innan. Delvis berodde på att många passade på första kvartalet eftersom tullarna var på gång, så då skickade man iväg väldigt många produkter snabbt. Sen har vi sett att det minskat, men på hela året är det faktiskt plus då jämfört med året innan. Men det är klart att tillväxt är viktigt. Det ger sysselsättning, det är bra för liksom för alla länder i Europa nu som verkligen suktar efter det här liksom, ordentligt.
Men jag kan tänka nu inför kvällen när det ska diskuteras återigen i parlamentet. Är det många som sitter och följer det här då? Är det liksom på den nivån att man följer varje sekund och minut?
Ja, vi har ju varit inne på det, för det är ju en svår som balansgång. Det här beroendet av USA, som vi också kommer in på senare här under programmet, ligger ju i ena vågskålen och andra är liksom den ekonomin som vi liksom verkligen behöver. Så det är många intressen som ska mötas.
Andreas?
Ja, men jag tänker bara på det här som Knut var inne på, den här obalansen i handeln mellan USA och EU som allting grundas på och som USA hela tiden pekar på. Kan man väl bara att nyansera den bilden lite grann, för att den bilden som USA beskriver, det kanske inte alltid är hela bilden. De nämner ofta att EU har haft högre tullar på bilar än vad USA har haft, och det stämmer ju, det är helt korrekt. Men de säger ju inte att USA till exempel har haft högre tullar på lastbilar än vad EU har haft. Och man kan inte egentligen jämföra liksom produkt för produkt, utan det man brukar titta på är ju snarare exportvärde. Att om en part, ett land, inför en tull, ja men 20% på vara X, då kan ett annat land som drabbas av tullen svara genom tullar på en annan vara, så att man kommer upp liksom i samma exportvärde. Så att det kanske är snarare det. Men sen också USA pratar ju alltid om varor och där är det ju den största obalansen. Man måste ju titta på tjänster. Där är det ju tvärtom. Där är det ju EU som köper mer tjänster från USA än vad man säljer till USA. Så där finns det ju en negativ balans för EU. Men det är ju inte någonting som USA nämnde.
Mm. Vill lägga till något?
Nej, men det som jag är inne på, det är också en väldigt intressant faktor. För det skulle kunna vara liksom ett förhandlingsvapen som man inte har utnyttjat i det här liksom, maktspelet då, om tullnivåer. Just att Europa är en så otroligt viktig marknad för de här techjättarna och de här tjänsterna som vi alla är beroende av. Sen är det klart att det är väldigt svårt att försöka komma därifrån, men hittills har man inte liksom vågat lyfta upp det i förhandlingarna.
Det är fortsatt stökigt och bråkigt då, alltså på handelsfronten kan vi väl konstatera mellan EU och USA, men på andra håll är känslorna varmare. Hör här.
We are the most European of non-European countries. We share a triple alignment of history, of values and trust. Our shared values are born of that common history. Freedom, rule of law, democracy, pluralism. It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
Kanadas premiärminister Mark Carney där på EPCs toppmöte i Armenien nyligen. EPC är alltså ett europeiskt koncept där även europeiska länder utanför EU med och diskuterar. Men nyligen var ett annat nordamerikanskt land med där, Andreas. Kanada.
Ja, det stämmer. Och passande nog så har de börjat spela högtidlig musik här i, utanför plenum där jag sitter i Europaparlamentet. Men det är väl ganska passande när vi ska prata om det här historiska som hände med Carney. Och det här beskrevs ju som historiskt och det var också historiskt att det var ju första gången som ett icke-europeiskt land var med på det här EPC-toppmötet. Och EPC, det är ju egentligen en diskussionsklubb kan man säga för europeiska ledare och det var Frankrikes president Macron som drog igång den där klubben efter Rysslands fullskaliga anfall mot Ukraina. Då samlar man alla Europas ledare utom Rysslands Putin och Belarus Lukashenka för att samla Europa mot Ryssland och till stöd för Ukraina. Och de här toppmötena har man ända sedan dess haft varje halvår och det här var åttonde mötet och det var då första gången som ett icke-europeiskt land var med och Carney var inbjuden och sa, som vi hörde här, att han Kanada är det mest europeiska landet utanför Europa.
Alltså Mark Carney då, han hade lite av sitt stora europeiska rockstjärne-moment i Davos i vintras, världsekonomiskt forum. Jag vågar gissa att det var ganska många som fick upp ögonen för honom ordentligt då. Och Knut, du var där i Schweiz. Hur var hans stund genombrott på scenen?
Alltså det var speciellt. Jag såg många av Trump utskälla hunsade statschefer från Europa med böjda nackar och dåligt självförtroende. De hade ju kritiserats för att vara fega och inställsamma inför Donald Trump. Och så kom den här nordamerikanen och höll ett tal med intellektuella ambitioner, vilket är ju väldigt sällsynt i Davos. Det var ett tal med litterär hänsyftning till en av Centraleuropas stora frihetsgestalter, dissidenten och senare presidenten Václav Havel. Och hans berömda essä, De maktlösas makt. Och den handlar ju om att system av tvångsmakt upprätthålls inte bara av polisens våldsmonopol eller eliternas kontroll, utan också därför att vanliga människor deltar i dem genom att agera som om de trodde på sånt de vet är falskt. De lever, som Havel uttryckte det, i en lögn. Va? Och Carney antydde att ett samtida liv i lögn nu verkar på den internationella nivån där stater uppträder som om de vore bundna av regler och ömsesidighet och gemensamma värderingar. Samtidigt som de här principerna i praktiken tillämpas väldigt selektivt eller tyst överges. Och faran ligger då mindre i öppet regelbrott än i det kollektiva låtsandet att systemet fortfarande fungerar så som det utger sig för att vara.
Ja, det låter inte som Trump hade skrivit det talet, om jag vågar säga så. Alltså Kajsa, med ditt amerikanska perspektiv, om vi ska borra lite den här spirande kärleken då mellan Kanada och EU, om vi kan kalla det för det. Det har ju mycket med Trump att göra. Hur står det till med den nordamerikanska grannsämjan, om vi ska kalla den så, 2026?
Ja, men det är inget vidare med den överhuvudtaget. Det har ju i princip rått handelskrig mellan Kanada och USA sen Trump tillträdde nu för andra gången. Och då ska man veta att det här är länder som har stått så otroligt nära varandra och vars ekonomier är otroligt sammanflätade. Så det var väldigt chockartat för kanadensarna när Trump då efter tillträdet införde jättehöga tullar mot grannlandet Kanada. Kanada vänder sig då i ett stressat läge till Kina. Det provocerar USA ytterligare. Trump hotar med 100-procentiga tullar. Det där fick han nej på i kongressen. Men det där har satt sig på relationen väldigt märkbart. Det har inte heller hjälpt att Trump talar om Kanada som att de borde bli en amerikansk delstat. Mm. Så idag har fler kanadensare än någonsin tidigare en negativ bild av USA. Så ja, en all time low skulle jag säga.
Och samtidigt tror jag också att man måste se McCarneys flört med EU delvis som förhandlingstaktik just mot USA. Och låt mig berätta den här grekiska diktaren Aesopos fabel om lejonet och de fyra oxarna.
Mm-hmm.
Ett lejon passerade regelbundet ett fält där fyra oxar vilade. Och han försökte många gånger då attackera, men varje gång ställde de sig upp med svansarna mot varandra och hornen utåt och lejonet misslyckades. Men så började lejonet viska och baktala en efter en och oxarna kom till slut att bli ovänner och gick var för sig på fältet. Då attackerade lejonet en efter en och hade snart gjort slut på dem alla. Va? Och här tror jag ligger Mark Carneys intention. Han försöker bli vän med oxarna, samla dem, rikta hornen utåt mot USA och Trump, medan Trump då och sin sida försöker splittra och skapa interna konflikter. Så frågan är förstås vem som är listigast här och vinner i längden.
Mm, vad tänker du, Knut?
Jag avstår normalt från att gissa om framtiden, för man har ofta fel.
Ja, Andreas, du då?
Nej, men det är svårt att säga. Nej, men jag tror att Kanada och EU är i grunden väldigt likasinnade, så att man har redan ett stort och djupt samarbete på många olika områden, så att jag tror att man kommer försöka hålla ihop.
Mm.
Kan jag säga,
i alla fall.
En sak är att med tanke på geografin och språket och historien,
mm,
så tror jag fortfarande man ska utgå från att USA med stor sannolikhet ändå kommer vara Kanadas viktigaste exportland under överskådlig tid.
Mm. Kajsa nickar.
Ja, absolut. Det är precis som vi har varit inne på, länder som har jättesammanflätade ekonomier, så det här går inte liksom att avveckla på direkten. Men det finns ju väldigt anti-amerikanska stämningar i Kanada just nu. Man retar sig på den här extrema storebrorsfasonerna från Trumps sida. Och det kom faktiskt en opinionsmätning tidigare i år som visade att nästan hälften av kanadensarna skulle vara positiva till ett EU-medlemskap. Det säger ändå någonting om läget.
Och hur ser EU då på sina gränser? Ja, ganska flexibelt. Vi ska lyssna på EUs utrikeschef Kaja Kallas.
And Europe is not about geography, it's about values and principles, and that's why we are super glad to welcome Canada here today to discuss the issues, and of course also the summit taking place here in Europe.
Kaja Kallas där. Alltså, Andreas, kan EU:s gränser gå ända långt bort till Kanada?
Ja, det där är en jättebra fråga. Jag är faktiskt tvungen att dubbelkolla exakt vad som står i EUs fördrag, alltså motsvarigheten till EUs grundlag. Och där står att varje, citat, europeiskt land som respekterar EUs värden, och då pratar vi om saker som demokrati, rättsstatsprinciper och sådär, de kan ansöka om medlemskap. Och det var ju också det som vi hörde utrikeschefen Kallas prata om, att EU inte bara handlar om geografi utan det handlar om värderingar och principer som Kanada delar med EU. Och om vi är inne på principer så kan man väl, vi har citerat många personer här, men då kan jag citera Marx och säga att EU har sina principer, men passar de inte så har man också andra.
Mm.
Och det här med medlemskap i EU, det är inte alltid strikt kopplat till geografi. Vi kan ju titta på EUs nuvarande ordförandeland, Cypern, som rent geografiskt ligger i Asien. Och dessutom så är nästan halva landet, norra delen, ockuperat av Turkiet. Och trots det så kunde hela ön, hela Cypern, gå med i EU. I teorin i alla fall, även om bara den södra delen är med i praktiken. Så att det finns en viss flexibilitet här, och vi har ju också kandidatländer som Turkiet. De kommer inte gå med i närtid, men det är fortfarande ett kandidatland. en stor del av det landet ligger i Asien. Öster om Turkiet har vi Georgien som också är ett kandidatland. Så att, det är klart att det finns en flexibilitet här när det gäller den distrikt geografiska. Sen är det klart att Kanada ligger väldigt långt bort rent geografiskt.
Jag tror att det ska vara krass också. Så är också en faktor i att på tanke på Mellanösternkriget så skulle nog gärna EU ta emot lite mer av Kanadas olja då, det vill säga omstrid den här oljesandsutvinningen och deras gas. Mm. Sen kanske inte det som Karin pratar om, den här, de fantastiska kanadensiska ostarna kanske inte kommer bli en storsäljare i Europa.
Är de goda? Är det någon som har smakat?
De är lite franskinspirerade, ja, kan man säga.
Ja. Vad heter det? Men handeln, alltså Knut, handelsrelationen, vi har varit inne på det, Kanada-EU. Alltså finns det större potential där? Och finns det mer att hämta?
Vi ser ju hur USAs andel av Kanadas export har minskat något. Så är den fortfarande runt 3/4 av landets export. Och jag tror att runt nästan hälften av USAs delstater har Kanada som största importör. Mm. Såklart att det går säkert att kapa en del av det. Men som vi har varit inne på så finns det ju som geografisk problematik här, utmaningar. Om du tar just gasen och oljan så en hel del av den transporteras ju via stora pipelines. Så det är inte lika lätt att dra dem till Europa.
Mm. Men Andreas, om du kallar det för någon typ av nyförälskelse här, EU och Kanada, finns det några andra områden som kan utvecklas mellan EU och Kanada utöver handel?
Ja, jag tänker nog att det är framförallt på andra områden som man kan utveckla. Det är klart att man vill alltid ha ett ökat handelsutbyte med likasinnade om det går. Men vi har ju redan ett handelsavtal mellan EU och Kanada. Det tidigare så kritiserade CETA-avtalet. Det finns på plats sedan många år tillbaka. Visserligen bara provisoriskt tillämpat eftersom alla regionala parlament inom EU har inte godkänt det ännu. Men det gäller trots allt. Och det man pratar om nu, det är ju framförallt ökat samarbete kring mjukare värden kanske snarare än ekonomiska. Att EU och Kanada försöker samarbeta kring och försvara mänskliga rättigheter, det här respekt för internationella regler och så vidare som utmanas allt mer. Och det är det som är själva kontexten i den här liksom, kärleksaffären mellan EU och Kanada kan man säga. Att vi ser att de här internationella regler de utmanas allt mer av större länder som Kina, Ryssland såklart men också USA. Så det är det man vill svara på. Och jag tycker att det fanns ett typexempel som vi kan peka på som var förra veckan när det var utrikesministermöte inom EU i Bryssel. Då var Kanadas minister faktiskt med på ett hörn där och hon var i Bryssel, hon var i stan för att det var ett högnivåmöte om kidnappade ukrainska barn som hade kidnappats av Ryssland under kriget där Kanada och EU men också Ukraina gemensamt stod som värd. Så den här typen av samarbete, det är nog mer sånt tänker jag att vi kommer få se framåt.
Och jag tror att en del till som inte ska underskatta är ju säkerhetssamarbete. Där har ju Kanada starka intressen och det är väl kanske också en av delförklaringarna till att man också flörtar med Norden just nu. Det är så stökigt kring liksom den norra delen av jordklotet och där finns det säkert mer att göra.
Mm. Vill du lägga till?
Ja, men absolut. Och där är man ju också i en gemensam allians med många europeiska länder inom NATO.
Men premiärminister Carney sa ju vid ett tillfälle att relationen mellan USA och Kanada är över. Och då nämnde han specifikt handelssamarbetet men också säkerhetsfrågor och militära frågor. Så precis som Knut säger så tror jag att det här är samarbeten man tänker sig på en rad olika bredder och nivåer.
Jag får inte glömma musik då, för jag kan tänka mig att under helgens Eurovision så kastade nog Kanada lyssna blickar mot Wien kanske. Det har ju pratats om att Kanada vill kliva in på den här världens största musikscen också. Kajsa, hur seriösa är de här planerna på Kanada i Eurovision?
Ja, men de är absolut seriösa. Det här blev känt därför att det fanns med som en skrivning i dokumenten när Kanada la fram sin budget tidigare i år. Och då står det att man ska inleda tillsammans då med Kanadas statliga tv-bolag så ska man inleda förhandlingar om att få delta i Eurovision. Och det här ses som ett tydligt led i närmandet gentemot Europa, också kulturellt. Och finansministern som då fick frågor eftersom det här då avslöjades i samband med budgeten. Han sa att det här faktiskt handlar om att skydda kanadensisk identitet och särart, suveränitet, och att det också då skulle vara ett intressant skyltfönster för kanadensiska artister. Men det här är absolut ett tecken i tiden.
Eurovision kan alltså bli ännu längre. Nu är det 4 timmar, så ska vi bara lägga på. Det kommer aldrig att ta slut. Men Eurovision då som var. Bulgarien som ju är känd, vi har pratat om det tidigare, är ju känd för att byta regering stup i kvarten. Har ju hållit 8 parlamentsval på 5 år. Och nu har landet vunnit Eurovision för första gången. Artisten Dara med låten Bangaranga, ett underbart ord. Alltså Andreas Bangaranga, spelas den nu på frukostmötet där i parlamentet, eller?
Nej, jag har inte hört den än. Men jag tänker på, apropå att delta i Eurovision, det är ju betydligt enklare, tror jag, än att gå med i EU. Det räcker väl att man betalar in pengar till EBU och sen har man nog en väg in. Men det har varit ganska tyst om Bulgarien och Bangaranga. Jag trodde faktiskt att vi nog skulle få se lite gratulationer från EU-politiker, åtminstone parlamentets talman Metsola, som vurmar verkligen för europeiska. Men det har varit ganska tyst. Men jag kollade faktiskt med hennes stab och en kontakt där. Och hon har en enda gång, visade sig, gratulerat en vinnare i Eurovision. Och det var när Ukraina vann senast. Och då var det liksom ett speciellt tillfälle. Det betyder mycket för landet. Så den här kontakten jag har i hennes stab hälsade att den här uteblivna gratulationen betyder inte alls att hon inte gillade Bangaranga.
Nej.
Metsola då, talmannen. Personligen kan jag... tyckte jag faktiskt att det var min favorit. Sen får jag erkänna att jag såg inte riktigt alla bidrag som jag gick om i tidigt för att ge mig av tidigt till det här ölloppet i Lersdagen efter. Men jag gillade Bulgariens bidrag, och det fanns ju också en väldigt svensk prägel, som jag förstod, den här koreografin och dansarna var väl svenskar.
Ja.
Så det var kul, tyckte jag.
Bangaranga, vet ni vad det betyder? Festlig uppståndelse. Det är väl glatt. Till en ekonomisk kommentator kan man ju ställa hur många frågor som helst när det gäller Eurovision. Vilken skulle, om vi tänker på Bulgarien och Eurovision, hur ska de nu klara det här, Knut?
Ja, jag tänker mer på dem som kanske tyckte att fel låt vann och lämnade Stadthall i Wien. Jag hoppas att de gick en liten promenad och tog sig till den här belägna åtta kring då, det här fantastiska distriktet som är på uppgång nu med massa nya spännande barer och kaféer och små boklådor och så. Annars får man väl ta sig till det är Sofia nästa år då, eller?
Ja, vad blir det? Det kan bli ytterligare ett hål i kassan i fickan för Bulgarien, har jag förstått, Andreas.
Ja, det tror jag. Vi hade ju faktiskt ett inslag om det där igår i Eko, tror jag, att det finns en viss oro. Jag menar, vi pratade om EU:s, ett av EU:s fattigaste länder som är starkt beroende av bidrag från EU:s budget till exempel. Så att det här kommer ju bli relativt sett är det ju en större kostnad för Bulgarien än vad det är för till exempel Österrike. Och det är ju inte heller så att man kan få massa EU-pengar, tror jag inte, för att liksom finansiera det här. Så att det kan bli en rejäl kostnad för Bulgariens budget. Å andra sidan kan det ju också bli på sikt ett tillskott om det blir positiv uppmärksamhet, om det kan leda till fler hotellnätter, turism och så vidare. Och det är ju, som du var inne på, Katarina, Bulgarien är ett land som ofta är förknippade med negativa saker. Mm. Politisk kaos, alla de här valen som de har haft de senaste åren, eller omfattande korruption och så vidare. Det här är ändå en framgång för landet som de kan visa på.
Festlig uppståndelse. Ja, tack för idag, kära poddvänner. Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Kajsa Boglind, tidigare USA-korrespondent, och Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Lena Bejerot var producent. Katarina Gustafsson heter jag.